Hej och välkomna till Kulturpodden med Rebbe och Nin. Hej Nina.
Hej Rebecka.
Hej. Du är lite trött idag, har jag hört.
Ja, jag är skittrött.
Så går det när man jobbar natt, eller hur?
Ja, så blir det. Men jag själv också. Sen hade jag jobbat natt och sen gick jag ut på värsta långa promenaden och sådär. Så jag får ju skylla mig själv. Jag gick ju inte hem och la mig.
Nej, men sova, det är ju för sig mitt största intresse i livet. Men det behöver ju inte vara det för alla.
Ja, men det är nog ett av mina största intressen också.
Just det, det skulle vara the power napper, eller hur?
Ja, precis.
Ska vi köra igång?
Ja, det tycker jag.
Tänkte vi börja med en grej som har stört mig ganska länge och som jag har tänkt på ganska mycket men inte riktigt kunna förstå varför, och det är konstnärer som beskriver sina verk med orden "det är öppet för tolkning, alla andra får liksom lägga in vad de ser i verken." Alltså jag blir så irriterad och förbannad så fort jag ser det på en utställningstext om att konstnären inte vill skriva någon på näsan för mycket genom att berätta vad det handlar om, utan att alla personer får liksom tolka fritt själva. Hur ser du på det?
Nej, alltså jag håller med dig. Det blir ju liksom varje gång som en konstnär eller en utställning sätts ihop på det sättet att det alltid ska vara fri tolkning och att varje person får göra liksom, ja, uppfatta det utgående från vem han eller hon är. Då känns det som att då kan jag förstå det här argumentet som många känner, att konst är någonting som är svårt.
Mm.
För om man inte får några riktlinjer överhuvudtaget, då tycker jag också att det är svårt. Eller jag tappar lite intresset.
Ja, jag menar, tänk dig typ en intervju med en författare eller med en musiker eller regissör eller vad som helst. Om de ges utrymmet av att uttrycka sig genom sina verk, alltså, jag kan inte komma på en enda framstående författare, en bra bok eller vad som helst som inte handlar om någonting. Eller där författaren inte vill beskriva karaktärerna eller vad liksom grundhistorien handlar om. För jag menar, när du och jag lyssnar på samma låt eller läser samma bok eller ser samma film, då kanske vi fastnar för olika detaljer som sen styr vad vi tycker om filmen sen, vilka tankar som väcktes hos oss eller vad vi anser är liksom grunden för filmen och allt sånt där. Så jag menar, även om en författare går in och berättar att det handlar om en pojke som träffar en flicka som blir kär och sen ska gå ut och möta världen, så skriver ju inte det oss på näsan, för det är ju oftast inte det man tar vidare när man har läst en bok eller sett en film, eller hur?
Nej, utan det är ju ofta någonting som man bygger vidare på själv. Men då måste du ju ha den där grunden. Och ja, som du säger, varje författare och sådär, de måste ju ändå ha gjort det här grundjobbet. Alltså sätta det lite i ett sammanhang.
Ja, och jag menar, alltså, det finns ju på något sätt en bild av att en konstnär tar upp liksom färgtuberna och sätter penseln mot duken och börjar jobba liksom på något sätt från noll. Att man går liksom på en instinkt och, ja, men du vet sådär. Kan du, alltså det går inte ens att föreställa sig att en författare skulle till exempel bara sätta sig vid en dator och sen liksom börja skriva från noll. Att det inte finns någon plan, det finns inget ämne, det finns ingen inspiration, det finns inte någonting utan det är bara blankt. Och finns den så är jag ganska säker på att det inte är någon bra bok. Det finns ingen
Ja.
struktur, det finns ingen grund, det finns ingen idé. Varför ska vi köpa den här? Då är det bara en bok vilken som helst. Varför ska vi välja ut just den boken? Varför ska vi läsa just den boken? Och jag tycker det är lite samma sak med konst. Varför ska jag titta på den där konstnären eller den där bilden eller köpa det där bladet eller vad det nu kan handla om liksom? Finns det ingen kärna så är jag inte intresserad. Lite svårt känner jag.
Ja, nej, men jag förstår. Alltså, sen, jag tycker inte att det är något fel liksom, om en konstnär liksom bara säger att det är dekorativt. Men då har man ju liksom, alltså att det bara är skapat med grunden av att det är och ska vara dekorativt.
Men då har man ju gett
Inspirationen
det
måste, ja
ingång.
men lyssna här. Ja, men inspirationen måste ju alltid komma någonstans ifrån, oavsett. Så jag tycker ändå att man måste alltid ge någon typ av vägledning för att jag ska ta till mig det.
Ja, och det här liksom inspelet om att det är någonting dekorativt eller det är någonting som kommer inifrån och så vidare. Det är också en grund, det är också en beskrivning, en ingång liksom. Men det blir liksom, vill man inte ge någonting till sina betraktare eller de som ska titta på verken, så känner jag lite så här, ja men konst är ju ett uttryckssätt, eller hur?
Ja,
Och
absolut.
varför ska du uttrycka dig om du inte har någonting att säga? Och med det menar jag liksom inte att basha ner på all non-figurativ konst som liksom har med liksom någon typ av känsloliv och sånt att göra. För det är ju också ett innehåll. Eller den här som vi pratar om, den spontana konsten där man liksom verkligen bara sätter penseln mot duken. Men då handlar det ju också om någonting. Alltså, då handlar det om att liksom beskriva vad som ingår eller vad som liksom försiggår i kroppen eller i huvudet undermedvetet. Men sen så tycker jag att man som konstnär liksom ska berätta om kontexten kring. Jag befann mig i den här situationen i livet, jag hade de här tankarna i huvudet och bestämde mig för att låta bara penseln liksom förvalta och uttrycka det här, de här tankarna och känslorna jag hade just då.
Ja, men precis. Och det där, det finns ju alltid. Så
Ja, eller hur?
att sitta och hålla på det, det är
Nej, men
fegt.
jag tycker det är fientligt. Jag tycker att då har man liksom som konstnär inte gjort sitt jobb. Då har man bara kladdat på en duk eller vilket uttryckssätt man än har. Då har man inte uttryckt sig. Alltså, då finns det liksom ingen kärna. Men jag tror också att det kan vara så att den här typen av liksom inställningar eller uttryck i texter och så vidare om att ge publiken en egen tolkning, att inte vilja skriva på näsan och så. Jag tror att det är nog inte alltid det är så. Utan jag tror att det liksom har blivit någon slags modegrej om att man tror att det är fel och berätta vad själva avsiktsförklaringen med verket är eller vad det är för frågor eller sådär. För jag menar, när man går en visning sen, eller om man bara tittar på en utställningstext och det står att den här utställningen handlar om makt. Jag menar, då tolkar man ju ändå varje bild för sig. Okej, var ligger makten? Hur tycker jag att den här representationen av makten fungerar? Kan jag liksom, alltså, det spinner ju vidare tankar, men om man bara ser ett fotografi på en man i kostym utan att ha den här maktingången, då blir det ju ett fotografi som både du och jag kan ta. Eller hur? Fastän varken du eller jag är fotografer. Men får man maktaspekten på den, då ser man helt plötsligt, kan jag tycka, hur liksom bilden är arrangerad, gestaltad. Alltså, då får man hela den här respekten för arbetet bakom. Det är självklart för nog de flesta människorna att det ligger mycket research bakom en bok. Eller hur?
Ja.
Men det är liksom... Men det känns som att det har blivit någon slags sanning, eller att det har blivit liksom att folk förutsätter att det inte är något arbete bakom konst, utan det är bara att hitta på ju. Det är bara att göra. Och jag tror att det skadar många så här konstnärer som är liksom i början av sina karriärer, att har man den inställningen om att det ska vara öppet och liksom publiken ska liksom komplettera verken med sina egna tolkningar, då blir det ju liksom, kan jag tycka, att man skapar i fel ände.
Mm.
Blir det för öppet så handlar det om allt, det vill säga inget. Om man får vara lite filosofisk.
Mm.
Det blir liksom, ja, det blir knas. Och den, alltså jag kan tänka mig själv bara när jag var liten, om jag skulle liksom för det första bli tvingad till ett museum i förskolan. Det är ju så man känner på ett sätt, att man går till ett museum och det första man hör från dem som man träffar där inne är att, men jag har tre regler här, du får inte skrika, du får inte springa och du får inte peta. Jag menar, och sen då att de här verken får du bestämma själv vad de handlar om. Alltså vem som helst hade ju blivit fientligt inställd mot det där och tyckte att det var svårt, krångligt och inte speciellt roligt och lockande, eller hur?
Ja, alltså man hade ju tappat intresset.
Mm. Jag menar inte att man inte ska berätta för barnen att de inte får peta, skrika och springa, men det finns ju mer kreativa sätt att berätta att liksom de här föremålen är jättebetydelsefulla för museet och för andra människor. Alltså det finns ju fler sätt att berätta det. För det är ju det som är kärnfrågan egentligen. Ha respekt för de här grejerna. De är viktiga. Eller hur?
Mm.
Än att bara så här... Inte. Är konstigt. Men nu kommer jag från ämnet. Men alltså... om man då liksom... inte heller få någonting att grabba tag i och fundera kring, då blir det ju liksom ännu svårare. Och det kan jag känna liksom både när jag jobbade som gallerist och när jag jobbade som guide, att alltså det är jättesvårt att förmedla en upplevelse som gallerist och guide har som uppgift om man inte har någonting att förmedla. Alltså om jag tänker liksom på min roll som guide på museet jag jobbar på, så i början så tyckte jag att det var lite svårare att hålla guidningar, för jag visste inte riktigt, eller jag hade inte en klar bild av vad museet förmedlade. Jag visste ju såklart fakta om konstnären och om verken som visades, men det blev liksom en ganska trist och tråkig föreläsning, kan jag liksom känna nu när jag tittar tillbaks. Men idag nu då, jag har jobbat ungefär 2 år på mitt jobb, så har jag liksom stenhård koll på exakt vad mitt jobb förmedlar. Alltså att det handlar om liksom, i mitt fall då, om, ja vad ska man säga, underdogs nästan. Att man tar liksom upp konstnärer som har varit etablerade men som har glömts bort genom konsthistoria och allmänt medvetande och så vidare. Eller att man tar upp ett perspektiv som aldrig har liksom fått någon större liksom bredd kring hur man presenterar konstnären. Vi gjorde ju till exempel en utställning om Nils Dardel, som är ju en jättevisad konstnär som många vet om och många har en bild av. Men man valde också samtidigt att aktivt liksom välja bort hans stora verk, hans kanonverk, det som alla tänker på när man tänker på Nils Dardel, det vill säga Den döende dandyn. Och det var inte bara så att man valde bort det verket, utan man valde också att döpa utställningen till I skuggan av dandyn och fokusera på allt annat som är som inte är Den döende dandyn. Förstår du där? Att man har liksom tagit ett nytt perspektiv, man har tagit ett slags underdog-perspektiv
Ja, alltså det är ju väldigt smart att inte ha med den. För jag kan tänka mig att den, precis som du säger, att den är ju så mångas medvetanden. Alltså det är den man tänker på.
Ja,
Så att
precis.
den liksom skulle färga hela utställningen.
Det tror jag också, att folk hade liksom snarare vallfärdat för att se den bilden och kanske inte så mycket Dardel egentligen. Och alltså just det här att ha den kärnan i kroppen eller i huvudet om att jag vet precis vad det här museet brukar förmedla i sina tillfälliga utställningar. Det ger ju mig som guide också en ganska liksom trygg grund i vilka grejer ska jag fokusera på och på vilket sätt ska jag rikta in den här utställningen. Varför har man valt den här utställningen? Och på Mjällby konstmuseum nu då så visar vi Vera Nilsson som av inga liksom mått mätt är en liksom bortglömd konstnär trots, eller vad man ska säga, att hon är kvinna, utan hon går snarare tvärt emot det. Och liksom, då kan man ju liksom säga att för ett museum som nästan alltid, eller som väldigt ofta, väljer liksom konstnärer som är bortglömda, eller perspektiv som är bortglömda, eller frågor som inte lyfts speciellt ofta inom konsten, så är ju hon ett litet udda val. Men ser man då henne i rollen som kvinna och inte bortglömd, då blir ju det också på något sätt någon slags underdog-perspektiv, eller hur? Så att det har verkligen varit betydelsefullt liksom för mig som guide att det finns en så tydlig roll, för då kan jag liksom på ett sätt försöka få med alla besökare som kommer dit och liksom hoppa med på tåget och förstå precis vad det är vi är ute efter i vår verksamhet. Så,
Men
och
Rebecka, hur kom du att tänka på det här med liksom syftet till utställningar och att konstnärer? Du sa att du hade sett någon föreläsning.
ja, just det. Den har jag faktiskt har öppnat delat på sidan. Det gör vi ju aldrig annars.
Ja, det är bra.
Men jag kom på att jag skulle dela den här föreläsningen då som det här resonemanget bygger på. Och det är en föreläsning utav Simon Sineks föreläsning på TED Talk, som heter How Great Leaders Inspire Action. Och i den här föreläsningen så tar han upp alltså allting ifrån hur Apple kommunicerar om sina nya produkter till hur Martin Luther King fick över 250 000 personer att se hans tal trots att liksom det fanns inga så här, kanaler som vi har idag med sociala medier och så vidare. Och han tar också upp hur The Wright Brothers lyckades genomföra sitt flygmaskinsprojekt trots att de saknade allt det som man brukar ta upp när det gäller liksom lyckade projekt. Alltså att man hade resurser, att marknaden låg rätt och att man hade marknadsföringskanaler och rätt kunskap och så vidare. The Wright Brothers är ett jättebra exempel på att liksom den här kärnan då som vi pratar om nu kan vara liksom den här lilla formtoppen som gör att man lyckas trots att man har alla odds emot sig på något sätt. Bara för att göra en kort summering av hans föreläsning så kan man säga att han utgår ifrån, ja man ska man säga som ett stekt ägg i en stekpanna. Att det är liksom, du har gulan, vitan och sen stekpannan. Hänger du med på den liknelsen?
Ja, jag tror det. Tre nivåer eller tre lager.
Ja, precis.
Ja.
Han målar då att själva gulan är frågan why, alltså varför. Äggvitan är how, alltså på vilket sätt eller genom vilka metoder. Stekpannan blir då what. Och han menar på att det är en väldigt spännande struktur det här, för att man kan härleda det till biologin. Alltså inte till psykologin utan till biologin. Där våran liksom nyaste hjärna, hjärnan som är liksom uttrycksmedel och tal och liksom korttidsminnen och allt sånt där. det korresponderar då med det här what. Medan den gamla hjärnan, det som styr våra instinkter, känslor och så vidare, det är how och why. Och han menar då att när många företag beskriver sina produkter i marknadsföring eller när man beskriver projekt och så vidare, så brukar fokus ofta vara på what. Alltså typ, vi säljer en mobiltelefon, den har de här featuresarna. Då har man liksom använt sig utav what och how. Som i, vi har en telefon och metoden how då är, den har de här nya featuresarna och funktionerna. Men man pratar väldigt sällan om why. Förutom då de här framstående projekten, företagen och ledarna. Där man liksom på något sätt utgår ifrån why. Alltså som Apple då, där det är så. De har ju sin slogan think differently. Apples kärna är ju mer liksom att de är innovativa. Att innovationen är liksom deras grund. Att de letar alltid efter den här nästa grejen som kommer liksom förändra hela systemet. Där man liksom genom att göra snygga produkter som går att använda och liksom skapa kreativitet, så kan man förändra världen och vara innovativ. Och det kopplar de sen då till en produkt, så att de går från, vi är ett innovativt företag som hela tiden tänker på nästa steg. Vi har vackra produkter som går på design, användarvänlighet. Vill du köpa en telefon av oss? Alltså, själva kommunikationen går från andra hållet istället för, vi har en telefon, den har snygga features, köp en telefon av oss.
Mm.
Hänger du med? Just den här delen av att liksom kärnan och vad ska man säga, ideologin, det låter så himla stolpigt begrepp, men det är väl egentligen det handlar om. Alltså, vad är det som driver den? Är det bara att tjäna pengar? Ja, men det är ingen ideologi, det är ett resultat. Vad är det som gör att Martin Luther Kings I have a dream speech blir så poppis? Om man tänker rent i politiken. Hans tal var ju I have a dream, inte jag har en plan. Eller hur?
Ja.
Och det, den här föreläsningen är så himla stark, så att den har verkligen influerat hur jag har tänkt de sista 2 veckorna sedan jag såg den här. Och jag tror att jag har sett föreläsningen 3 gånger eller någonting sedan jag såg den första gången. För den är så fantastisk och man blir så fylld av inspiration och börjar liksom fundera på vad det är som driver en liksom på jobbet, privat och offentligt, och vem är man som person och allt sånt där. Vad är viktigt för mig? Och jag verkligen, verkligen rekommenderar alla att titta på den här. Den är bara 18 minuter, men oj, oj, oj! Vad inspirerad man blir alltså.
Men så då kom du att tänka på liksom att konstnärer som lämnar fältet helt öppet inte besvarar den, eller?
Ja, det är bra att du kopplar tillbaks. Jo, alltså de här konstnärerna som inte, eller som vill ha väldigt öppna tolkningar. Det känns som att om man följer hans liksom stekpanne symbolik, så svarar de bara frågan på what och how. Alltså att det är så här, det här är en tavla. Den är gjord utav färg och form av mig. Men inte på why. Varför ska du titta på den här målningen?
Mm.
Och jag kan känna också det att de starkaste bilderna som jag kan tänka på i konsthistorien för mig, det är ju väl ofta konst som just har en handling. Alltså nu tänker jag på Guernica till exempel. Den har ju verkligen ett väldigt tydligt why.
Mm.
Och visa på någonting i som hände kring den här tiden. Eller hur?
Ja. Nej, men absolut. Nej, men jag håller med dig. Det är ju liksom, det finns ju en anledning till den konsten som faktiskt blir ihågkommen också genom historien. De har ju någonting djupare bakom sig.
Och speciellt nu under, liksom nu undrar sig jag, men speciellt under 1900-talet också, när det gick från att vara liksom, vad ska man säga, konstruerade avbildningar, alltså där saker skulle vara så likt som möjligt. Då blev ju liksom koncepten blev ju mycket viktigare, för att när kameran kom så kunde ju vem som helst på något sätt tillverka en jätterealistisk bild av en glänta, eller hur?
Mm.
Medans när det liksom blev överflödigt, så blev liksom tankar, idéer och koncept blev mycket, mycket viktigare. Och jag tror också att det var på något sätt där egentligen. Man brukar ju säga att konstnären gick från hantverkare till geni kring renässansen. Men jag skulle nog säga att den tog ytterligare ett steg till geni kring sekelskiftet, när det blev allt viktigare med koncept och idéer. Alltså man förmedlade ju saker liksom i gammal konst också, med olika symboler och liksom när man sammanförde olika saker och så vidare. Det var ju också konstruktioner, men det blir ju en tydligare konstruktion nu.
Ja, eller kanske mer. Men jag tror att det blir kanske mer en konstruktion som behöver lite vägledning.
Mm.
Ja, och det behöver ju inte vara någonting dåligt.
Nej. Alltså för mig som är mest intresserad utav 1900-talskonst och samtidskonst, så tycker jag ju att det gör konsten bättre. På ett sätt. Det är ju liksom en väldigt stor tyngd i modernistisk och samtidskonst. Absolut.
Mm. Jag har Rebecka, har du köpt någon ny handväska nyligen?
Nej. Nej, ingen ny handväska, men jag kanske har blivit av med en eller två.
Jaså?
Ja. Ska du förklara lite varför jag kanske har blivit av med två handväskor?
Ja, nej, men det är ju den här skulpturen, och det har väl ingen lyckats missa. Att, det handlar ju om det här fotografiet som togs 1985, som nu liksom har 30 års minne. Och det är ju då en kvinna som kommer fram med sin handväska och slår... Ja, hon är precis på väg att slå den i huvudet på en nynazist.
Mm, även kallad tante med väskan.
Precis. Och nu har vi ju fått höra att den troligen inte kommer att bli av, den här skulpturen. För man tycker att den är för våldsam.
Ja, den... alltså jag... Jag har funderat ganska mycket på den där, för jag tror att min första instinkt är, det är klart att den ska bli en skulptur. Och by the way, för om det är någon som inte är en konstvetare som hör det här, det heter skulptur, inte staty. Snälla, jag kommer kräkas nästa gång jag läser eller hör att någon säger staty. Jag blir så irriterad på det. Vad snobbig jag är, men ja, men skulpturen.
Ja, att jag ska liksom... undvika.
Ja, men ja. Du säger väl inte staty, gör du det?
Nej, det hade jag inte gjort heller. Men jag hade inte tänkt på det på samma sätt som du.
Nej, nej. Det är väl jag och min snobbism då kanske.
Jag tog inte lika illa vid mig. Ja.
Jag blev förelämpad.
Ja, men jag håller med dig. Ja.
Mm. Nej, men min första instinkt där är, men det är klart att tanten med väskan ska med. Det är ju klart att hon ska bli skulptur. Det är ju en enormt viktig och symbolladdad bild. Det är väl jättebra att den ställs upp i Växjö. Och just de här argumenten som den här nämnde personen från Centerpartiet lyfter upp om att liksom, den är alldeles för våldsam och man ska liksom, behandla sina meningsmotståndare med ord och inte med tillhyggen. Då blir jag lite trött och tänker liksom så här, men herregud, vi har hur mycket skulpturer i Sverige som helst på liksom män liksom med svärdet i högsta hugg. Det finns till och med en jättevåldsam skulptur i Skåne någonstans, tror jag det är, med David och Goliat, där liksom Goliats huvud är liksom avskild från hans kropp och liksom den är väldigt blodig till och med. Och ja, men du vet så här, man bara radar upp massa bilder i huvudet på skulpturer som är liksom ännu mer våldsamma och som inte på något sätt har en slags symbolvärde, utan liksom jag tänker på liksom Karl den, är det 11:e eller 12:e som nazisterna gillar?
Det brukar vara den 12:e, va?
Ja, den 12:e. Som står liksom med svärdet i högsta hugg och, eller att han pekar mot öst och, alltså det där finns ju också en historia kring att den här kungen faktiskt ägnade sig åt blodbad och krig och att liksom härningar i öst och så vidare. Det är liksom, det stör mig på något sätt att man tolkar den här bilden mer bokstavlig än vad man gör med de här andra bilderna. Och jag vet inte om det har att göra med att det är en tant eller att det är en nazist eller att det är en kvinna eller liksom vilka raster man vill lägga på det. Men alltså, om alla de här liksom skulpturerna får verka som symbolhandlingar, att svärdet som hålls i högsta hugg är liksom en symbol för att liksom någon var kraftfull, eller jag vet inte, vad finns det för mer symbolhandlingar på svärd?
Nej, men alltså i de här sammanhangen, nu pratar vi om lite äldre skulpturer. Jag tror inte att man skulle nog inte göra något sånt idag, ställa en man med ett svärd heller. Som är från samma tid som tanten med väskan, om jag säger så.
Mm.
Men annars, rent traditionellt, så är väl liksom svärdet manligt. Att man ska erövra landområden, vilket det har varit mycket.
Mm.
Och sådär.
Men det är ju en maktsymbol, kan man ju säga.
Ja, det är ju liksom uniformen och svärdet.
Mm.
Absolut.
Nej, men jag håller faktiskt med dig om att man ser nog inte så många liksom nyinvigda skulpturer på män med svärd idag. Men alltså, det känns på något sätt ändå som att de där skulpturerna får liksom ändå behålla sitt symbolvärde, om att liksom svärdet är någon slags maktsymbol snarare än att liksom, det är okej att åka österut och hugga ner folk. Alltså, det tror jag väldigt få tänker när man ser Karl den 12, även om det var det han gjorde och det är det som visas. Eller hur?
Ja, sen tror jag, alltså just med Karl den 12, jag vet inte om han är lite dåligt exempel. För han, det gick ju inte så bra för Karl den 12.
Nej, just det.
Så, ja. Men han avbildas ju ändå med svärd. Och det har han alltid gjort, på målningar och sånt också. Men gud vad jag tappar bort mig hela tiden, Rebecka. Jag tänkte också på det här som du sa nu. Du nämnde David och Goliat. Sen finns det ju Sankt Göran och draken också. Men ja, de funderar också på att de är ju faktiskt historier eller myter. Så jag tror att det kanske är därför det är så svårt med den här tanten med väskan. För hon var en riktig person och det finns bildbevis på det, att hon gjorde det här. Det kanske är mer det, att det är liksom så påtagligt att det faktiskt har hänt.
Ja, absolut. Det tror jag också, men jag tänker samtidigt så här att alltså den här bilden som blev utnämnd till århundradets nyhetsbild, den har ju blivit en ikon, den har ju blivit en symbol liksom för civil kurage och liksom, man brukar säga, den lilla människan mot de mörka krafterna. Alltså det är ju verkligen en symbolladdad bild. Då kan jag tycka på något sätt att om de här kungarna får ha liksom får vara symboler, då kan jag bli lite irriterad på att en tant med en väska inte får vara det.
Ja.
Att det liksom räknas in massa andra saker. Men jag tror nog du har en poäng där med att hon var en människa av kött och blod. Men det är ju samtidigt så här, varför skulle inte hon kunna få bli en liksom berättelse på något sätt? Det finns ju många liksom berättelser som har en grund i någon slags verklighet också. Även om det kanske har gått lite längre tid än bara 30 år.
Alltså, men jag förstår inte riktigt varför det blir ett problem att göra den här tanten med väskan till en skulptur. Eftersom att liksom bilden finns ju. Och den har blivit så uppskattad, vunnit så mycket priser.
Mm.
Men det har man inte sett något problem med. Att bilden finns.
Eller hur?
Och sen är det så att den här nazisten som hon ska just slå i huvudet, han finns ju inte med på skulpturen.
Nej, och jag kan... Det är väl i så fall den invändningen som jag liksom står inför mest, eller har funderat mest på egentligen, att det är liksom när den här fotografen gick ut och sa det liksom, att han tycker att det är jättebra att den här skulpturen ska göra eller skulle göras. Mm. Men att han tycker samtidigt att den är liksom, den är kapad, att nazisten borde vara med, för det är, då kompletterar man bilden och då är det liksom en bättre representant för just bilden. Och det kan jag kan förstå det. Men då hamnar vi verkligen i den här diskussionen om liksom, ska man ha tillhyggen mot meningsmotståndare och så vidare. Men jag tänker samtidigt att, hallå Sverige, det är en nazist vi pratar om här. Alltså, demokrati i alla ära, höll jag på att säga. Men det känns liksom som att det blir ännu mer symbolladdat då. När det just handlar om en person som vill avskaffa... som vill avskaffa det demokratiska samhället, och en person verkligen vågar gå fram till de här personerna som i alla avseenden liksom är i underläge. Oj, nu börjar min katt leka här, så att är det lite så här ljud i bakgrunden så vet ni att det är skrutt som går loss på en fjädervippa här.
Ljudeffekter.
Ja. Hon kanske illustrerar det här våldet, jag vet inte.
Ge henne en handväska.
Jag ska ge henne en handväska, absolut. Nej, men jag tror att det är konst, och speciellt offentlig konst tycker jag ska väcka känslor. Och jag menar, det finns ju en sån här diskussion om vad ska vi ha konst till, och många så här från det här nämnde gruppen i Växjö har ju sagt det att liksom att, men den här skulpturen kan bli obekväm att ha senare. Och vad jag förstår så menar man liksom senare i den bemärkelsen om att liksom när kontexten försvinner. Det är meningen att den här skulpturen ska finnas i all evighet, och då kanske kontexten med den här bilden försvinner. Men jag kan känna så här också att, men är det inte så att det kan också bli en symbol för att vi alltid måste genom alla tider bekämpa nazism? Är vi så fega och så tandlösa att vi inte vågar säga det? För att det handlar om liksom en ideologi i grunden.
Ja, och jag håller absolut med dig. Men, och då tycker jag att tanten med handväskan är ju en väldigt bra symbol för det.
Mm.
Alltså, det blir ju så också, om ni har sett bilden, vilket ni troligen har, svårt att missa, det är ju inte som att den här tanten är i ett överläge, utan det står ju andra nazister runt omkring också. Så det är inte, alltså, våld i den mening är det ju inte.
Nej, men
eller
det är
hon
liksom...
har inte goda odds, utan hon blir ju bara så förbannad så hon måste göra någonting.
Ja, och det finns ju liksom, alltså civilkurage är ju, den har ju verkligen blivit en symbol för civilkurage, och då kan jag känna på ett sätt så här att om själva idén är att hon faktiskt liksom rent juridiskt antar jag bryter mot lagen. Och jag menar, den här bilden har ju verkligen blivit en symbol för civilkurage, och hela idén med civilkurage är ju att man gör någonting som bryter mot lagen men som är rätt. Alltså, hon har ju inte juridiken på sin sida när hon smäller den här väskan i huvudet på nazisten, eller hur? Nazisterna hade tillstånd att demonstrera, och liksom hon ser ju, såg ju det, vad jag förstår, som självförsvar. Hon hade ju en bakgrund i att hennes mamma satt i koncentrationsläger. Och såg det som att liksom lite sådär kill it before it dies. Så att det man måste liksom rycka upp med rötterna, annars så är vi där igen på något sätt.
Mm.
Och tänker jag tillbaks då på just civilkurage, så i så fall hade man ju inte kunnat ha några monument, byster eller vad det nu kan vara för någonting av Raoul Wallenberg. Om man nu ska hårdra det liksom. För han bröt ju också mot lagen.
Ja, det gjorde han ju.
Han gick ju inte till nazisterna och bara hej, jag vill att alla de här, jag tycker att ni har fel. Jag vill att de här personerna som jag har valt ut, de ska få gå fria. Och ni får absolut inte döda dem för att jag tycker att ni har fel. Alltså, det var ju, han hade ju ingen debatt mot Hitler direkt, eller hur?
Nej.
Han fick ju fixa det med sina med liksom förfalskade pass och så vidare. Och jag menar, det är ingen som står upp mot att han bröt mot lagen och att han inte ska hyllas och att han inte ska liksom äras med monument och så vidare. Och det är lite det som gör mig mer irriterad, att liksom, visst, han var en diplomat och han var liksom en viktig person, oavsett om han hade gjort det här eller inte. Men gör det verkligen att hans civilkurage är mycket bättre än vad hennes var? Jag tror inte det. Eller jag vill inte tro det i alla fall.
Nej, men det kanske det är så man tänker. Men det vet ju inte jag, men det ser ju ganska mycket ut som den här tanten med handväskan, som att det är liksom en spontan handling.
Mm.
Att hon gör det. Så det kanske är det man har svårt för. Alltså, jag argumenterar inte för att det inte skulle bli en skulptur, men jag försöker liksom bara förstå varför det är så laddat. Mm. Varför? Nej, och om man nu ser att det skulle bli ett problem att vadå, att den skulle falla ur sitt kontext senare.
Mm.
Då får man sätta upp en skylt då.
Ja, jag menar, det är inte så att vi har glömt bort kungarna och vad de håller på med.
Nej, och vi har inte glömt bort den här bilden på 30 år.
Nej, och alltså, jobbar man som guide och har gått stadsvandringar så vet man att ingenting glöms bort. Det finns ju hur mycket historier om alla mer eller mindre viktiga skulpturer i en stadskärna till exempel. I så fall så är det kommunen som gör ett dåligt jobb om de inte kan behålla kontexten.
Ja. Nej, men jag röstar ja för tanten med handväskan. Vi hoppas att hon blir av någon annanstans då.
Ja, jag hörde att var det Sigtuna som har kontaktat konstnären och sagt att de är intresserade.
Jaha, ja. Men jag tror det. Jag hoppas på det.
Ja. Heja tante med handväskan.
Heja tante. Ja, då tackar jag och Rebecka för denna gång. Och som ni märker kanske så har vi nu börjat att släppa våra avsnitt på torsdag istället. Varannan vecka. Så lyssna på oss nästa gång igen. Hej då!
Hej då!